Gott att vara här så här dagarna innan jul, eller hur? Alltid gott att vara här tycker jag. Det är gott att få fira gudstjänst varje söndag och få göra det tillsammans med er. Dagen före doppare dag, gudstjänst hade jag skrivit i annonsen. Tänkte det behöver vara något spetsa till det ibland. Det är gott. Kanske inte så många som doppar nu för tiden. Jag har aldrig gjort det tror jag, men min son doppar pepparkakor i mjölk. Det tycker han man ska göra. I vilket fall så det blir ingen renodlad jultextpredikan idag, men vi kommer ändå landa där. Så vet ni det. Jag har under den här hösten predikat under, eller från texter i Gamla testamentet som talar om Herrens namn, om Guds namn. Och det kommer vara sista texten i den serien här idag. Ja, men det är en text som också kommer hjälpa oss att ja, men se fram emot från julens hoppfulla budskap. Jag tänker att många människor lever idag med en föreställning om att, jag menar, att Gamla testamentets Gud är att den gudsbilden är svår att ta till sig. Men jag tror att vi under hösten här har sett att ja, men det är ändå samma kärleksfulla fader som vi möter även där. Och självklart finns det fler sätt att beskriva Gud på än de texter som jag har mött här eller som jag har delat här under hösten. Men det är de här texterna som är ihopkopplade med det gudsnamn som Gud ger sig själv. Alltså, Javé, det namnet som Gud säger om sig själv. Och det är de här som jag har delat under hösten som är ihopkopplade med det då. Men det kommer jag ta mer om nästa vecka. Då kommer jag sammanfatta lite av det här och fundera kring ja, men vad gör vi nu? Vad gör vi med allt det här? Vad är vitsen med att liksom, så har ni inte fattat det under hela hösten vad jag har pratat om så får ni komma nästa vecka så ska vi försöka landa i ja, men vad gör vi med allt det här? Vad gör vi med allt som Gud gör i våra liv, alla spår som vi möter av Gud liksom. Alla de upptäckter som vi gör av Guds karaktär, alla spår som Gud lämnar i våra liv. Det kommer bli ett bra avslut på det här året tror jag. Så välkomna tillbaka nästa söndag säger jag redan nu. Men nu är vi här, nu är vi här idag. Gud är här. Herren är här, han vill möta dig, han vill välsigna dig och också låta dig få ta emot det i ditt liv. Och vi ska idag läsa ur Hesekiels bok. Det är de allra sista orden som är nedtecknade av Hesekiel. Det är där vi finner Guds namn, ett namn jag precis nämnde. Herren är här. Det är Guds namn. Herren är här. Och det är ju passande så här dagarna precis före vi ska fira att Herren Gud själv föddes ner till denna jord. På ett ännu mer konkret sätt verkligen visade på att amen, han är här. Men läser vi mer än bara den sista raden där så ser vi att det är också ett symboliskt namn på det jordiska Jerusalem. Men vi återkommer till det om en liten stund. Men vi måste först försöka förstå lite den här situationen. Hesekiel är ju en ganska lång bok. Vi behöver förstå lite det sammanhang som Hesekiel talar i. Så. Hesekiel han kallas till profet av Gud. när Israels folk är bortfört i fångenskap till Babylon. Och Hesekiel, han är en av dem som också är bortförda. Vi har ju andra profeter, till exempel Jeremia. Han är samtida med Hesekiel, men han är kvar i Israel och får verka där. Men Hesekiel då, han är i Babylon och får där tala Guds ord till folket där. Och Hesekiel, han var också präst. Så mycket av det som han talar om, det handlar om templet på ett naturligt sätt. Templet var ju centret för hela deras, den judiska tron, templet i Jerusalem. Det var där man samlades, det var där man offrade, det var där man tillbad. Det var liksom center för deras kultur och deras liv, allt egentligen så. Och det var också templet då som man längtade tillbaka till mest av allt när man var i Babylon då. Och man hade liksom satt sina förhoppningar till att kunna komma tillbaka till Jerusalem och till templet utan att det skulle bli förstört då av den babylonska makten då, för de tog ju en del i taget av landet kan man säga, och Jerusalem stod väl kvar längst då. Men Hesekiels 7 första år som profet men det ägnar han egentligen åt att krossa de här drömmarna, eller Gud talar ju genom honom då, och på något sätt så krossas de här drömmarna men Jerusalem var dömt. Staden kommer falla och templet kommer att förstöras. Liksom templet, det var korrumperat, det var liksom fullt med avgudadyrkan och annat sådär. Så Jerusalem kommer falla, Jerusalem kommer bli förstört. Och de orden kom från Gud själv. Och trots att de var Guds utvalda folk så skulle de inte kunna lämna exilen för att förhindra stadens fall. Så det är ju tunga ord som Hesekiel kommer med inledningsvis. För det enda hopp han egentligen kunde ge dem, det var att de skulle leva i frid på något sätt i den situation de befann sig i. Och veta att trots den här mörka tiden de befann sig i, så skulle de ändå veta att Herren var med dem. Men så kom ju den dagen då till slut där de får reda på att nu är Jerusalem under attack. Nu har de liksom kommit till staden här och nu kommer staden snart att falla. Och i samband med det här så talar Gud också om för Hesekiel att han kommer att förlora sin fru som han beskriver som sin ögonsten. Och på samma sätt då så talar Gud om för dem att templet som var Israels folks ögonsten, det kommer också att tas ifrån dem. Och så följer då flera kapitel där Gud genom Hesekiel, han dömer alla omkringliggande folkslag som fanns runt omkring Israel. Guds vrede på något sätt skulle falla över dem alla, inte bara Israel då. Så det är liksom en ganska tung inledning om man skulle läsa hela Hesekiel. Det är inte lätta ord sådär. Men sen då så får de bud om att nu har staden fallit, nu är templet förstört. Och då förändras liksom Hesekiels budskap, det är helt så, vänder om att nu blir det mycket mer trösterika ord om hopp och om ett hopp. Det finns hopp för folket, det finns liksom, ni kommer få upprättelse, ni kommer få en härlig framtid. Så länge folket hoppades så predikade Hesekiel dom, men när de hade gett upp, då predikade han hopp. Så det är en lite spännande bok så. Men under den här tiden då så får Hesekiel också flera visioner. Och en väldigt lång vision är det som avslutar hela boken. Där han får liksom Gud visa honom en ny stad, ett nytt tempel. Och det är där som vi kommer till det som vi började med. För i den här visionen som Hesekiel får se, så har Gud också talat om då hur landet ska delas upp mellan de olika stammarna. De hade ju 12 stammar så. I den här staden då som Hesekiel fick se, så fanns det 12 portar, 3 på varje sida. Och de här portarna var namngavs efter varje av de här 12 stammarna. Och så står det i den sista, allra sista raden i Hesekiel, står det så här: runt om ska staden mäta 18 000 alnar, och för all framtid ska dess namn vara Herren är här. Så där fick ni en lång historielektion. Men samtidigt så, ja, men det är viktigt att förstå det här sammanhanget. Så är det alltid när vi läser en text eller en vers, att förstå sammanhanget. För judarna då, som jag sa, så templet var en så viktig plats. Det var så verkligen, det var heligt för dem. Det gick inte att mäta med något annat. Och då att befinna sig långt borta i ett främmande land, i fångenskap, i exil, och få bud om att staden har fallit, templet är förstört. Det var tungt, det var jobbigt på riktigt. Det var liksom deras sista strimma av hopp som de höll fast vid. Och när Gud då genom Hesekiel ger denna vision om ett nytt tempel och en ny stad, så ingjuter det nytt hopp i folket. Och så när staden då får namnet Herren är här, så indikerar det att Gud tänker liksom inte lämna sin stad i ruiner. Det kommer bli återuppbyggt. Herren är här. Det är inte så ofta vi läser såna här texter som slutet av Hesekiel här. Kanske inte så vanligt att man väljer en text som bara handlar om hur en stad ska se ut. Så skulle vi läsa hela den här passagen, så då skulle vi liksom få beskrivet för oss stadens storlek och alla de här portarna, åt vilket håll de ska vara och vilken stam som namngav vilken port och sådär. Men det som är intressant med det här är att bläddrar vi fram i Bibeln, vi bläddrar till Bibelns sista bok och Bibelns näst sista kapitel, så har vi ju där Johannes uppenbarelse. Han också får en vision ifrån Gud. Och hela den här synen som Hesekiel har, eller inte hela, men den här delen i alla fall, den påminner om också det som Johannes får se. Där han liksom får se i sin syn en ny himmel och en ny jord som också sänks ner. Ett nytt Jerusalem, står det, som kommer ner från himmelen. Och även den staden har 12 portar. Varje port uppkallad efter var och en av de 12 stammarna. Men också 12 grundstenar med namnen på Jesu 12 apostlar. Så det är liksom ingen slump att Jesus valde 12. Det finns någonting i det här. Så på så sätt så länkar Hesekiel ihop. Eller Hesekiels text länkas ihop med denna slutgiltiga vision då om världens förnyelse med hoppet om himmelen. Och när vi väl är där då, så kan vi fråga oss, men vad är syftet med denna vision? Och det hinner vi såklart inte bena ut fullt ut, men om vi går tillbaka till Hesekiel här, så han under ungefär 25 år i exil, så har han sett då hur Herren har dragit sig undan ur templet på grund av all den synd som pågick där. Men han har också fått möta Gud på riktigt, riktigt starkt. Han har också fått förmedla hopp till sitt folk, att det ska komma en tid där Gud kommer vara med sitt folk som deras Gud för alltid. Han har fått se en vision om ett nytt tempel, en ny stad och framtidens Israel. Och till slut då så kommer Herren vara där med sitt folk för alltid. Och för Hesekiel så nås ju på något sätt, klimax är ju där. Nu, det kan inte bli bättre än så. Men samtidigt så är det ju bara en vision. Någonting som de dock, ja, men väldigt starkt höll fast vid. Men när Johannes så, långt senare, när han får sin vision eller uppenbarelse, då har han ju fått se hur Hesekiels ord har blivit uppfyllda i Kristus. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Herren är här. Men även Johannes, han såg ju fram emot den dag, skriver han, då en stark röst skulle höras från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Herren, Immanuel, Gud med oss. Herren är här. Så himlens härlighet och på något sätt det yttersta hoppet vi har i fullbonadet. Det är något som både Hesekiels och Johannes visioner pekar mot. Men under tiden så är vi ju här. Vi är här och lever här och nu. I denna värld, på denna plats. Och vi har detta yttersta hopp. Men samtidigt så kan vi leva i ett sammanhang som många upplever hamnar mer och mer i ruiner. Många tappar hoppet och många tappar tron på en bättre framtid. Men då får vi, likt Israels folk, så får vi ta till oss Hesekiels ord om att Gud lämnar inget i ruiner. Och när de till slut fick lämna Babylon och ge sig tillbaka till Israel, så var det ju det första de gjorde, det var att bygga upp templet. Det var det som enade dem, det var det som motiverade dem att komma tillbaka, att de fick bygga upp templet igen. Det blir inte likt det i Hesekiels vision, men det blir deras inspiration. Och när vi nu då snart ska fira jul här och påminna oss om just detta, att Gud föddes ner till denna jord för att på ett konkret sätt visa att han är här. Herren är här. Han är nu. Han är påtaglig närvarande med oss. Alltså Gud, han ger oss visioner om hopp att hålla fast vid. Men samtidigt så säger Gud att han är här nu. Och på samma sätt så får vi också då här och nu medverka till en bättre värld. En helare värld. Att bygga upp det som är trasigt runt omkring oss. Vi har det här hoppet om en bättre värld, en fullkomlig framtid. Liksom. Och det får bli vår inspiration. Likt judarna när de kom tillbaka, de byggde upp templet igen. Så får vi har detta yttersta mål där ingen sorg och ingen nöd och ingen oro mer ska finnas. Så samtidigt får vi här och nu verka för att det blir en så stor verklighet som möjligt mitt ibland oss. Jesus, han talar också om templet, och det är ord som de inte riktigt kunde förstå. Han talar om att han pekar på templet och så säger han att det kommer rivas ner och så kommer det byggas upp igen på 3 dagar. Och de blir ju helt utom sig. Ja, men det här har vi byggt på i så många år. Templet på Jesu tid, det var ju inte färdigbyggt. Det hölls ju på att byggas. Herodes hade startat det. Och det var ju mäktigt och stort liksom. Men han talar ju om sin egen kropp. Jesus är det nya templet. Och på så sätt så gör han templet tillgängligt för alla människor. Och hela Jesu verk återspeglar ju detta också. Att Jesus han talar om hur Guds rike bryter fram. Hur det blir en verklighet. Hur det tar sin boning mitt ibland oss. Och det blir grunden i denna sprängkraft som evangeliet är. Som, ja men om det verkligen levdes ut, verkligen skulle förändra vår värld radikalt. Och Jesus fortsätter ju på samma spår även när han är på väg att lämna lärjungarna. Och så säger han, men jag kommer inte lämna er ensamma. Hjälparen kommer, håll ut. Bli kvar i mig, låt alla få veta allt som jag har sagt och gjort. Herren är här för att stanna. Och när Paulus många år senare skriver till församlingen i Korint så knyter han också an till detta och säger så här. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Som tjejerna sjöng här innan. Himlen har tänt en stjärna som speglas i ditt öga. Att vi får liksom ta emot från Herren vad han ger till oss. Och så får vi liksom reflektera det till vår omgivning. Herren är här. Och Herren är här. Och han är här och här och här och här. Men även detta tempel kan förstöras. Många lever och går om. Bär på trasighet och tunga, tunga saker. Vi märker det mer och mer i vårt samhälle. Hur, ja, men också hur världen runt omkring oss vill rasera detta som finns här. Det finns så många människor som blir nedbrutna och fastnar i trasighet av all dess slag. Men där, vänner, så är Guds löfte detsamma. Att Gud lämnar inget i ruiner. Och detsamma gäller dig och mig. Att Gud lämnar inget i ruiner. Och det är nog det som jag främst av allt vill skicka med er inför den här julhelgen. Att när vi kommer ihåg att Jesus föddes ner hit till jorden. Så var det inte bara för att vi skulle kunna ha en fin liten julkrubba hemma någonstans. Utan det var för att påminna oss om att Gud är här. Han är här för att stanna. Och han vill möta var och en av oss. Och låta oss få veta att han lämnar ingenting i ruiner. Vi ber tillsammans. Himmelens fader, vi tackar dig för att vi nu får gå in i denna julhelg. Och veta att du är här. Du är inte bara ett litet barn i en krubba som vi plockar fram en gång om året. Du är verklig. Du är på riktigt. Året om är det varje dag. Hjälp oss att förstå att du är här för att möta med oss. Och att du vill också hjälpa oss. Det som vill rasera våra liv här är det som vill rasera vår tro. Där vill du påminna oss om att du vill bygga upp det, Herre. Du vill låta det få bli stort och majestätiskt för att fler ska få se din storhet, din godhet, din kärlek, Herre. Så, Fader, vill jag just nu också be för den här som känner att om det är bara en ruin, Herre. Fader, jag ber att du ska tala speciellt till den människan eller de människorna och låta dem få förstå att ja, men du lämnar ingenting i ruiner, Herre. Det finns hopp hos dig att ta till sig, Herre. Jag bara ber om din välsignelse över var och en här inne. Jag ber om din välsignelse över helgerna som ligger framöver. Hjälp oss att vara det ljus som du har kallat oss att vara. Att se de människor runt omkring oss som kanske ingen annan ser. Låt din välsignelse få flöda från denna plats ut i hela vårt samhälle, Herre. Amen.